Låt oss stå upp och lyssna till Herrens ord. Men först låt oss be. Outsägligen stor Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smädelse, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade fått evigt dö. Ge oss nåd att alltid påminna oss och i tro ta emot denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva kristligt och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som förlossat oss från dödens och djävulens makt och som till slut ska ta oss från denna oroliga värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt ska prisa dig i evighet. Amen. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra: vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Men Jesus sade: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sade: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. Vi ber, förblir stående och ber med Psaltaren 22. Det som är gulmarkerat läser jag, och så läser ni det som är vit text. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. På dig förtröstade våra fäder, och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam.
Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet.
Anförtro dig åt Herren, han ska befria och rädda honom, han har ju honom kär. Var inte långt ifrån mig, för nöd är nära och ingen finns som hjälper. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sade: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vi sitter ner och sjunger 149, de tre första verserna. Och sen lämnar vi ordet till Leif.
Det finns olika slag av bön i Bibeln. Och de flesta människor också i våra sekulariserade nordiska länder tror jag ber åtminstone någon gång när de upplever nöd av något slag. Det där framgår bland annat av kyrkans fyraårsberättelse i Finland som kommer ut vart fjärde år, och där har man redovisat för resultat som undersökningar har gjorts, och det har faktiskt visat sig att fastän kyrkogångsfrekvensen går ner och tron på de här kristna grundsanningarna sviktar, så bönen, det är någonting som finns kvar nog i människors liv, särskilt när man hamnar i nöd. Under studietiden skaffade, ett annat exempel från Sverige, skaffade jag Herbert Tingstens memoarer i fyra delar. Han var ju en professor i filosofi och tidningsman och var tillsammans med Ingmar Hedenius mycket kristendomsfientlig. Men han var ärlig och han deklarerade sig som ateist, men så bekände han: en gång har jag bett till Gud. Och det var när han var ute och segla där i sydkusten, och så började det blåsa och så bad det av ut på Nordsjön. Och opraktisk som professorer ofta är, så visste han inte vilket snöre han skulle dra i, så det for bara vidare. Och då erkände han att då böjde jag knä där och bad till Gud. Och på något sätt vände vinden så han kom sig lyckligt hem. Men jag har inte kunnat följa upp hur det sen fortsatte. Men det visade där att när man är knipa så ber man. I Bibeln, om vi börjar där, så finns det olika slag av bön. Det är begärande bönen, det förstår vi oss på. Att vi begär saker av Herren. Och så tackar vi också. Det borde vi åtminstone göra. Tacka Gud i livets alla förhållanden, skriver Paulus till Thessalonikerna. Så har vi förbön. Jag vet att detta kommer att leda till frälsning därför att ni ber för mig och Jesu Kristi ande hjälper mig. Det är Paulus som skriver så till Filipperna. Ni ber för mig och Kristi ande hjälper mig. Och i andra Korintherbrevet 1 skriver Paulus: från en sådan död räddade han oss och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss när också ni hjälper oss med er förbön. Och då kommer många att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. Så det här har att göra också med människors gudsförhållande, denna förbönen. Och så förstås lovprisningen. Tacka Herren till han är god. Psalm 118. Jag vill lova Herren till han ger mig råd. Psaltaren 16. I Psaltaren finns det ju hundratals sådana uppmaningar att tacka Herren också. Hur människor gör det. Så finns uppmaningar till bön. Matteus 7 säger Jesus: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Och så finns också knutet till det här löfte om bönhörelse. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror, säger Jesus i samma Matteus evangelium lite senare. Så har vi fasta böner, fastformulerade böner, Herrens bön som Jesus lärde lärjungarna och oss att be. Och när det talas om de första kristna, vad de gjorde, att de höll fast vid apostlarnas undervisning och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna i Apostlagärningarna 2:42, då handlade det troligen om formulerade böner som judar hade lärt sig. Vi ber ofta enskilt, kanske på kvällen innan vi ska somna, men också tillsammans. Vidare säger jag er, säger Jesus i Matteus 18, om två av er här på jorden kommer överens att be om något, vad den är, så ska de få det av min far i himlen. Så på det här sättet är den här undervisningen om bönen i Nya Testamentet mycket så det mångsidig och bred och praktisk också. Så går jag då över till Martin Luther och hans böneliv som också var mycket rikt. Och i Stora katekesen, där ställer han in bönen då i ett visst sammanhang. efter att ha räknat upp buden och förklarat dem och det här Kristi verk, Guds verk, så säger han, nu följer det tredje stycke som handlar om hur man ska be. Och det där hänger inte i luften sen, utan det har att göra med att som man säger, ingen människa kan fullkomligt hålla de 10 buden. Så därför är det viktigt att vi vänder oss till Gud, att han ska ge, uppfylla och föröka oss tron och uppfyllelsen av de 10 budorden. Och undanröja allt som ligger oss i vägen och hindrar oss. Så bönen är insatt i ett sådant sammanhang. Och så berättar han där i Stora katekesens inledning om sitt eget andaktsliv. Hur han om morgonen, och så kommer en sån där ganska vardaglig fras. Och annars när jag har tid, antagligen, var det stressigt då också i universitetet. Så läser och upprepar jag budorden högt för mig själv. Tron, Fader vår och salmer. Så det där ingick också i hans morgonandakt. Det kommer vi mera in på sen. Och så kritiserar han de där katolska teologerna som ansåg sig själva vara liksom de mest fromma. Så erkänner han, han måste själv erkänna att jämfört med dem så är jag ett barn eller en lärjunge i katekesen. Som jag också gärna är och vill vara. Och det där kritiserar sen de där teologerna som tror sig vara fullärda. Fastän de till det yttre nog sysslar med bön och sånt, men ändå. Och så talar de om pladdrandet vid de 20 bönetimmarna. Alltså här är det här klosteråren. Han har i tankarna pladdrandet vid de 20 bönetimmarna. Det blir ju lätt så när man har något som man ska upprepa. Så blir det ett pladdrande utan att man tänker på det. Men det här betyder inte att han då, sen han lämnar klostret, struntar i det här regelbundna bönetiderna. Men att han det fick en annan djupare mening. Han talar om att då fick han frimodighet och visshet i bönen. Och så säger han till och med att Gud själv, och här tänker han kanske på Herrens bön, att han visar oss ord och sätt samt lägger i vår mun hur och vad vi bör be för att vi ska kunna be. Och hur hjärtligt han tar sig an vår nöd, och inte, vi behöver inte tvivla på att en sådan bön behagar Gud och blir hört. Så här finns den här förtröstan på Guds löften om bönhörelsen. Och det finns i de här förklaringarna sen till bönen Fader vår hos Luther ett samband mellan det objektiva och personliga. När han säger att till exempel helgat var det ditt namn. Så säger han, vi kan inte förändra Guds namn, hans rike och goda vilja. Ja, det här gäller de tre första bönerna. Men vi ber att allt det här ska förankras då även hos oss och i oss. Likadant, Guds namn är heligt i sig själv. Vi kan inte ändra det. Men vi ber att det ska hållas heligt också bland oss. Och Guds rike kommer av sig själv, fast vi inte ber. Men vi ber att det ska komma också till oss. Så det är viktigt det här personliga. Varför ska vi be? Jo, för det första säger Luther, att bönen är befalld av Gud och görs i lydnad mot honom. Gud har befallt det. Därmed jämt, då är det klart. Behöver vi inte fundera mera på det. Vi bör be. Och det andra är att vi bör lockas och drivas till bön för att Gud har tillfogat ett löfte. Bönhörelse. Och utfäst sig att det ska vara visst och säkert som vi ber. Och så hänvisar han till psalm 50:15. Ropa till mig på nödens dag, så vill jag rädda dig och du ska prisa mig. Och sen har vi Jesu ord i Matteus 7, be och ni ska få, sök och ni ska finna och så vidare. Och så ännu en sak, nöden. Den mänskliga nöden, det här förstår vi oss på. Och det var Tingsten också, han hamnade i blåsten där. Ordagrant så bad han. Där man ska, det ska vara en rätt bön, säger Luther, måste det vara ett sådant allvar att man känner sin nöd. Och en sådan nöd som trycker oss och driver oss att ropa och åkalla. Då är det liksom, då är det en rätt bön. Sen när Luther talar om Herrens bön så förespråkar han en viss frihet i förhållande till orden i Fader vår. Det här var för mig en överraskning. Men det är faktiskt så. Thomas Appelqvist, som en del av er känner, han har skrivit en doktorsavhandling om Luther och användningen av Herrens bön. Och Appelqvist säger så här att jag vill att, och det är då Luther som säger, jag vill att hjärtat ska komma i rörelse och få undervisning om de tankar som det kan uppfatta i Fader vår. Sådana tankar kan hjärtat, om det är rätt uppvärmt och benäget till bön, mycket väl uttala tillsammans med många andra ord, liksom likväl med färre eller flera ord. Då jag binder mig inte heller själv vid sådana ord och stavelser, utan läser idag orden på ett sätt, imorgon på ett annat sätt, enligt vilket jag blir varm och hågad. Men jag håller mig dock alltid så nära jag kan till samma tankar och innebörder. Det där är lite, på ett sätt lite överraskande, men en viss frihet där finns. Som inte förstås utesluter att man läser ordagrant eller ber ordagrant. Sen några exempel då från Luthers eget böneliv. Det där var mera teorin. Och där i förre talet i Stora katekesen så är han personlig också när han beskriver sitt andagsliv. Och är tacksam, och så säger han då att han är tacksam över att inte längre behöva pladdra böner som han var tvungen att göra i klostret. Men det betyder inte att han föraktar det här regelbundna. Det här gällde också fastan och annat som de sysslar med i klostret. Han lämnade inte helt, men han fick en sundare inställning. Så här skriver han: när vi nu är fria från det besvärliga och onyttiga pladdret vid de 20 bönetimmarna, kunde man åtminstone begära så mycket av dem, alltså de här katolska teologerna, att morgon, middag och kväll, att de läste eller bad ett blad eller två ur katekesen, bönboken, Nya testament eller något annat ur Bibeln, och ett Fader vår, både för sig själva och för sina församlingsbor. Så att visst ska man fortsätta att be, fast man då slapp det där pladdrandet. Så fortsätter han: jag är också en doktor och predikant, jag är så lärd och erfaren som någon av dessa, vilka är så uppblåsta och säkra. Och ändå gör jag som ett barn som man undervisar i katekesen. Jag läser och upprepar även högt ord för ord om morgonen och när jag har tid de 10 buden, tron, Fader vår och salmer med mera. Och dessutom måste jag ännu dagligen läsa och studera och kan ändå inte bestå så mycket som jag själv önskade, utan måste alltjämt vara barn i katekesen. Och vi behöver fortsätta att be därför att vi aldrig blir fullärda här i livet. Ännu om det där med pladdrandet, man hade ett system för det där att man var tvungen att läsa. Det har varit så att de där munkarna och kanske nunnorna också läste genom saltaren 2 gånger på en vecka. Och är man 10 år eller 20 i klostret så blir man obekant med saltaren. Och det lär faktiskt vara så, har jag läst någonstans, att Luther kunde saltaren utantill, från första ordet till sista. Han hade övat minsann. Och han säger då också att den helige ande är närvarande vid sådant lärande, talande och begrundande. Så att anden är med också, det hör till. För Luther är då, ja, det där med att läsa många gånger, det, när jag var i söndagsskolåldern, som en del av er är här, så fick jag för mig att det var viktigt på kvällen att läsa Gud som haver barnen kär. Flera gånger. Jag hade läst en gång, men jag hade fått för mig att jag skulle läsa så 10 gånger. Och det var lite jobbigt det där då man var sömnig på kvällen. Jag läste högt. Och mamma och pappa som låg i rummet där bredvid, pappa tog upp det där till tals försiktigt. Och så frågade han, hör du, är det, läser du barnabönen flera gånger? Ja, 10. Så var han tyst en stund och så sa han: det räcker nog med en gång. Översatt till svenska, det räcker nog med en gång. Och då fick jag frid över det. Men så där, jag tänkte nog att det var en prestation då. Och det blev som extra plus i boken där i himlen. Men det är inte där många gånger som är viktigt. Och det där, han fick ordning på sitt böneliv då nog på ett sunt sätt. Och talar om bön som hjärtats samtal med Gud. Som också kan för sig gå tyst och obemärkt för omgivning. Med närvar som helst om dagen. Men man kan också i sina vardagliga sysslor läsa och be. Och jag minns i min uppväxttid så när bönderna var där ute på åkern så ofta sjöng de salmer och sånger ur sin sarpan. Och dels för att få tiden att gå, för det var ganska monotont, men ändå var det ju sunt det där på något sätt. Att man hade Gud med också i vardagen i de här mångsidiga sysslorna. Ja, de där fria spontana bönerna som jag nämnde redan, att han höll sig då. När det gällde Fader vår så kunde han bad den, så kunde han komma på några tankar som det där gav. Och sen var det något personligt kanske som han infogade där då. Men han håller sig alltid så nära han kan då till ordalydelsen i Herrens bön. Och sen betonar också där att när han predikade den helige ande själv närvarande. Och här är det som han räknar också med att anden skulle ge honom då ord och tankar som inte finns då i de där färdigt formulerade bönerna, så att anden leder i det där vardagslivet. Och därför är det av största vikt att hjärtat gör sig fritt och förberett för bön, säger han. Att man är liksom beredd där då och försöker få bort de andra tankarna. Luther skrev en liten bok om bönen 1522, den är utgiven på Artos. Och den där innehåller då undervisning om budorden, nej, om tron, budorden och Herrens bön. Och säger han till exempel då när han undervisar om trosbekännelsen, att det första är att vi vet vad vi ska göra och vad vi ska låta bli att göra. Och det andra är att vi nu ser att vi varken kan göra eller låta bli någonting av egen kraft. Och då ska vi söka kraft i det här. Också i trosbekännelsen på det sättet. Som inte bara är då för hjärnan. Och vår bön ska inte heller grunda sig bara på det där, vår eventuella värdighet då. Och sen en sak som också är tänkvärd. För det femte ska man i sin förtröstan på Gud inte sätta upp konkreta mål för hur man önskar att Gud ska handla. Som vi väl nog gärna gör. Utan istället överlämna allt åt Guds vilja, vishet och allmakt, och därefter glatt vänta på bönhörelse. Men utan att vilja veta hur och var, hur snart och hur länge och hur Gud besvarar bönen. Och det där är ju tålamodsprövande, inte sant? Vi skulle vilja bestämma och veta hur det är. Sen då lite om Herrens bön. Han förklarar ju lilla katekesen de här olika bönerna och svarar på frågan vad den första bönen betyder. Och så uppfattar han den också som en uppmuntran till frimodighet och tillit att be. Och att vi då är hans rätta barn, och därför får vi komma och be. Vi får andas tro och tillförsikt när vi knäpper våra händer och ber. Och också här finns det här sambandet mellan det här objektiva i Guds väsen och handlande och det här personliga. Så vissheten kommer fram. Och också när han, det ordet amen, det är ju något som man tänker, och det där betyder inte så mycket annat än. Jag minns när jag satt i kyrkan och bönhuset, jag var liten, och hörde på långa predikningar klockan 10 på kvällen, så väntar man på det där amen. Sen kom det då där nog så småningom. Men det där är viktigt, och viktigt för Luther, att det bör uppmuntra oss så att vi inte tvivlar på att Gud hör vår bön och uppfyller den. Amen är ett ord som hör endast till den orubbliga tron, som inte ber ut i det ovissa utan vet att Gud inte ljuger, eftersom han har lovat att höra oss. Där sådan tro inte finns, där kan inte heller någon rätt bön finnas. Så det är viktigt med rätt inställning, att vi förväntar oss att Gud ska svara. I den här lilla boken om bönen så undervisar Luther då först om den privata bönen, men sen övergår han också, när han talar om sabbatsbudet, att undervisa om det här, den bön som vi ber tillsammans, till exempel i då här eller i kyrkan. Han nämner här då den bön som frambärs för hela kristenheten, för alla människors, vänner såväl som ovänners, mångfaldiga nöd, särskilt för den egna församlingens eller det egna stiftets nöd. Och vi vet att sådan är det som vi kallar i Finland kyrkans förbön utformad. Så han glömmer inte det här kollektiva. Det är annars har jag märkt en kritik som katolikerna riktar mot oss. Och lutheraner säger jag nu, för att det är så liksom koncentrerat till mig och mitt. Och det här personliga och det här kollektiva glöms bort, men så är det inte. Och Appelqvists avhandling visar tydligt det här också. Det finns med det här kollektiva. Och han påminner Luther också att kyrkan ska kallas ett bönehus. Så han värderar den gemensamma bönen högt. Sen finns det också någonting som kallas för katekesmeditation. Åtminstone från Finland var det för så att det var poängen i det där skriftskolan låg på att kunna utantill från katekesen. Det där har ju ändrat, det gäller ju andra skolor också, att man ska förstå möjligt. Men det var nästan enbart det här kunskapsmässiga, och på något sätt skulle man, prästen ville testa de här konfirmanderna, så att det är viktigt med det här innehållet och att vi vet vad kristen tro är, särskilt i våra tider. Men han det där, Luther har betonar också det här att leva med katekesen och det där, och att det här personliga på något sätt kommer in på ett intressant sätt i den här brevet till den här barberamästaren Beskendorf, som Luther skrev. Då, om bönen så skriver han så här, att när jag känner att genom andra uppgifter eller tankar har blivit kall eller olustig att be, när köttet eller djävulen värjer sig mot bönen och försöker förhindra den, då tar jag min saltare och springer in i kammaren, eller om det är rätt tidpunkt på dagen, in i kyrkan där flera andra är samlade. Jag börjar med att läsa de 10 buden och tron. Om det finns tid för det så läser jag också några ord av Kristus, Paulus eller från Saltare för mig själv. Förvisso just som barnen gör. Så därför är det viktigt, det här talar han om att läsa. Men det är nog fråga om den här andliga aspekten också naturligtvis. Sen angående förböner, då blir det mera konkret. Birgit Stolt, en katolsk teolog, jag vet inte om hon lever mera, men hon är ganska gammal och har varit verksam i Uppsala. Hon har forskat en del faktiskt i det där. Nu är jag osäker om hon är åtminstone hon undervisar i latin i Uppsala, men så det kan hända att hon inte är katolik. Men hon forskar mycket i Luthers böneliv och har exempel i sin bok om det här, om förbön. 6 juli 1527 var Luther sjuk. Han trodde han skulle dö. Han var omgiven av vännerna Johannes Bogenhagen och Jonas Justus. Vid hans sjukbädd fanns också hustrun Kate, som var gravid i fjärde månaden, och deras ettårige son Hans. Luther ber omväxlande på latin och tyska. Han ber Fader vår och psalm 6 i saltaren utantill på latin och gör en personlig tillämpning. Luther ber trosbekännelsen, märk väl, och Fader vår på latin flera gånger. Och när han ber fritt gör han det på tyska, varmt och innerligt. Så det omväxlande, det berodde på då vilka som var där i rummet, säger jag stolt. Han använde både färdigt formulerade böner och spontana fria böner. Och det där, då omväxlande latin och tyska. Skoltiden lärde man sig latin, och det gällde också i klostren. Men i tyska talar man tyska, och då det där, då användes båda de här i förbundssammanhang. Så berättar han också om Philip Melanchthon, hans gode vän, som en gång också var dödssjuk. Och då berättar han att han var övertygad om att förbundens kraft hade vid tre tillfällen återkallat Melanchthon till livet. Och han nämner också det tillfället när han själv överlevde, och fru Kate och sen Melanchthon. Och han säger att Philip Melanchthons ögon redan hade slocknat i Weimar år 1542. Så han var illa däran. Och då hänvisar Luther till Augustinus mor Monica som bad för sin son. Och Luther tar då fasta på de här bibelorden om bönhörelse som jag nämnde i början. Och han, Luther säger då att Melanchthon, han tycktes inte reagera. Han var liksom, han skulle vara... Har dött då redan, eller blicken var slocknad och han reagerade inte på tilltal. Och så skriver stolt att då ställde sig Martin vid fönstret och bestormade Gud med böner. Jo, då fick vår Herre ta emot hela, han berättar sen själv. Då fick vår Herre ta emot hela min upprörda vrede. För jag mätte honom käppan full och gned hans öron med alla löften om bönhörelse. Som jag kunde recitera av den heliga skrift. Så att Gud helt enkelt var tvungen att bönhöra mig. Om jag någonsin mer skulle våga lita på hans löften. Det är lite ovanligt. Men då man är desperat så kan det gå till så där. Det var inte så mycket ske din vilja här igen och jag kommer nu här. Och kanske du inte har tid med mig utan det var direkt. Nu ser du hur det är med Melanchthon. Nu ska du gripa in. Och det finns ett annat exempel på en sån dråplig tillfälle. När det var svårtorka i Wittenberg i juni 1532. Och då bad reformatorn om regn, och det här har hon tydligen också upptecknat, stenograferat. Så här bad han. Herre Gud, du har talat genom din son Davids mun. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Herren gör vad de fromma begär, han hör deras rop och räddar dem. Hur kommer det då att du inte vill ge regn fastän vi ropar och ber sedan lång tid? Nå, om du inte ger regn så ger du nog någonting bättre, ett lugnt liv och fred. Men lika fullt, vi ber så starkt och har bett så ofta. Om du inte ger vad vi ber om så kommer de otrogna att säga att Kristus ljög när han sa vad ni ber Fadern om i mitt namn ska han ge er. De kommer att kalla både dig och din son för lögnare. Jag vet att vi ropar till dig från hjärtat och suckar av längtan. Varför bönhör du oss inte? Och så står det. Natten där på den 9 juni föll ett väderkvickande regn över Wittenberg. Ja, sådana erfarenheter kan man ha. Och det här är då ödmjukheten långt borta kan man tycka. Men man tog fasta på de här löfterna. På tal om det här så berättar några av våra släffmissionärer som när de reste till Kenya så var det något som de frapperades av ibland när de här kenyanska pastorerna, evangelisterna predikade att de citerade inte alltid när de tog fasta på Guds löften så citerade inte alltid ordagrant utan de kunde be så Herre så har du lovat det i Jesaja 43:5 och så vidare. De kunde sin bibel men de hann ju med många ställen då när de inte sitten först tyckte de här våra att det där var konstigt, men sen förstod jag att de litade på Guds löften och visste att där fanns de. Så, Så då satsar de på att påminna vår Herre om bibelbok och kapitel och så. Så, nu kommer jag över till det som kallas då för det var katekesmeditation. Andens suckan. Andens suckan. Och det här är någonting som det här, jag tycker det är väldigt intressant, och det är från Stora Galaterbrevskommentaren som Luther skrev, grundade sig på föreläsningar som han höll där i klostret i Wittenberg. Och där citerar han då, ja, han nämner först det här som utgångspunkt när Moses stod där vid Röda havet och hade faraos här efter sig. Och det blåste antagligen där, och sen säger Gud till Mose att varför ropar du till mig? Men när man läser där sen så ser man inte ropa han till Gud. Han var förstummad och säkert orolig och så här. Men varför ropar du till mig? Frågar Herren då Mose. Och det där tar Luther fasta på, så kopplar han det till Galaterbrevet 4:6. Om att Kristi ande som Gud har sänt i våra hjärtan kommer vår svaghet till hjälp och ropar Abba Fader. Anden kommer vår svaghet till hjälp när vi inte kan eller orkar be till Gud. Och det här är någonting, säger Luther, oändligt trösterikt. Speciellt när vårt hjärta tvivlar på Guds nådiga sinnelag mot oss. Så att vi inte med full visshet kan tro att vi behagar Gud. Och till bönens många förmåner hör då, enligt Luther, att vi i vår nöd kan räkna med andens hjälp när vi kommer, kanske kommer den situationen att vi där på sjukbädden, dödsbädden, inte orkar eller förmår be till Gud. Då, om vi då har levt i tro på Herren Jesus, så har vi Guds helige ande i våra hjärtan som ropar till Gud, och det här svaga sucken som kanske finns uppfattas i himlen. Den når fram till Guds öron och uppfattas som ett rop i himlen. Så här skriver Luther. Mitt i denna förskräckelse för lagen, under syndens åskudunder, under dödsfruktans slag och djävulens rytande, börjar anden ropa i vårt hjärta, Abba Fader. Hans rop hörs genom och överröstar vida lagens, syndens, dödens och djävulens starka och fruktansvärda rop. Andens ropande genomtränger molnen och himlen och når ända fram till Guds öron. Och han säger någonstans också, tror jag, att det här ropet överröstar änglarnas sång och musik. Anden ropar i våra hjärtan. Hans rop hörs genom och överröstar också lagens, syndens, dödens och djävulens starka och fruktansvärda rop och genomtränger molnen. Och når fram, som sagt, till Guds öron. Och så kommenterar han då det här och säger att jag har varit utförligt på denna punkt för att tydligt visa vad den helige andes verk är och när han särskilt utövar det. Då vi befinner oss i anfäktelse bör vi ingalunda bedöma efter hur vi känner det eller efter lagens, syndens och djävulens ropande. Om vi en sådan benägenhet skulle rätta oss efter sinnenas vittnesbörd och tro på dess rop, skulle vi tvingas dra slutsatsen att vi inte får någon hjälp av anden och att vi är helt förkastade från Guds ansikte. Då är det bättre att minnas vad Paulus säger om att anden kommer vår svaghet till hjälp, om att anden ropar Abba Fader. Och det innebär att utstöta vad som för oss tycks vara en hjärtats svaga snyftning eller suck. Inför Gud är likväl just detta ett högt rop, en outsäglig suck. Därför ska man i all anfäktelse och all svaghet hålla sig in till Kristus och sucka. Han ger den helige ande som ropar Abba Fader. Då säger Fadern, i hela världen hör jag intet annat än denna enda suck. I mina öron är det ett så starkt rop att den uppfyller himmel och jord och kväver alla andra rop. Jag tycker att det här är god själavård. Mycket god själavård. Sådär. Nu ska jag avsluta med att anknyta till det här. Det är lite annat, men ja, det är två saker. Lectio Divina, det var en gammal sån här medeltida sätt att läsa Bibeln och be, som går tillbaka till Bernhard av Clairvaux och så vidare. Och det här anknöt också, tog Luther upp också och använde det här då han kommenterar psalm 119, som ju är lång och innehåller många, många psalmer. Och det där, det var, innehöll fyra separata moment. Man läste lectio, mediterade meditatio, man bad, oratio, det är latin, kontemplation. Och det här, för att liksom ta till sig det här djupet och innebörden i det här bibelorden. Och det här anknöt Luther till, men gav en tillämpning. Han tog bort det här kontemplationen, för det ledde lätt till att man på ett fel sätt blev introspektiv. Och det tror jag gäller också i våra dagar med mindfulness och yoga och allt möjligt som kommer in i kyrkorna. Men Luther tillämpade det här och tyckte att det var liksom värdefullt att ha liksom det här åtanke när man läste, att man läste och bad och också då fundera på hur det här kan meditera det och hur det här, vad det här betyder för mitt liv. Om jag inte minns fel så skrev jag en artikel om det här till liv för ett och ett halvt år sedan. Så där finns det här utrett. Det var det. Och så var det en sista sak. På tal om det här med andens suckan, det är lite annat, men jag hörde berättas, eller det har skrivits om, ni har kanske hört det också, ni som är svensk, Hugo Odeberg. Han som var ett språkgeni, han lär ha tyckt att finskan var ett svårt språk, för det tog 2 veckor att lära sig. Han låg på sjukhus och då hade han inget annat att göra än att läsa finska. Och han kunde faktiskt på något sätt med lite hjälp på lexikon läsa finska kommentarer då. Han, jag vet inte om det här var hans dödsbädd, men det var på nog i något skede då han var illa däran och så låg han på sjukhuset. Han var ju professor då, han ska kunna vara i många språk, men det var i Gamla testamentet, så hebreiska var det här grundspråket för honom. Och så började de här sjukskötarna där på sjukhuset säga att fråga de här anhöriga och andra, vad är det där? Han har inte hört någon som yrar på det här sättet där på dödsbädden. Sådana konstiga ljud, att vad är det där? Och inte vet jag om familjen heller riktigt visste det där, men så kom någon av kollegorna från Lunds teolog, gamla testamentlig exegetik. Och så började Hugo igen. Det var hebreiska som han hade levt med och använt i sitt yrkesliv som kom. Tänkte att det kan vara så. För det finns ju andra exempel. I Bogert Stengrunden finns det ett exempel på en som hade varit en ogudaktig soldat förr och blivit troende. Och så blev han sjuk och det brast någonting här och så låg han på dödsbädden. Och så for en ung pastor dit frimodigt och så blev han ju chockad när den här brodern hävde ur sig svordomar och allt möjligt. Han hade varit i armén och lärt sig där. Det är ganska rått språk säkert. Och så for den här unge pastorn till kyrkoheden och sa, vad är det nu för fel? Hur ska han räddas nu när han håller på och svär och har sig? Den erfarna prosten kunde lugna honom och undervisa pastorn om att i hjärtat finns allt möjligt. Och när locket tas bort så kan vad som helst komma fram. Och så, det var stengrunden som finns där, men lyckligtvis så täcker Kristi försoningsblod över sånt också. Men jag har en gång råkat ut vara med om det där också, men då hade jag läst stengrunden så jag var beredd och det lättade. Och så där kan det bli, men Guds nåd och trofasthet bär också sådana tillfällen. Nu har jag pratat länge, om vi behöver, vill ventilera någonting här så har vi kanske några minuter.
Men nu är vi framme vid 9:e timmen som är Jesu dödsstund och vi ska stanna upp inför det. Och då passar det bra att vi sjunger den sången, skåda, skåda nu här alla. Denna stund är Jesus sista. Den sjunger vi inledningsvis, varpå vi sedan också då står upp och lyssnar till läsningar och växelvis också återkommer till Psaltaren 22. Lyssna till Herrens ord. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: hör, han ropar på Elia. Vänta, så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Psaltaren 22 från den 13:e versen. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Han var genombarad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig.
Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fall.
Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig. De stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.
Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Hädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets skap och från vildoxarnas horn. Du bönhör mig.
Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan, för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod en kruka full med ättikvin, och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: det är fullbordat. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. Vi sjunger 118, vers 4 och 5 stående. Förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: den mannen var verkligen Guds son. Låt oss tillsammans bekänna vår personliga tro på Jesus med förklaringen till andra trosartikeln. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och även sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre, som har återlöst, friköpt och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens makt. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyrbara blod och sitt oskyldiga lidande och död. För att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Så som han är uppstånden från döden, lever och regerar i evighet. Det är verkligen sant. Vi ber den avslutande delen av Psaltaren 22. Därför ska jag ge honom det många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom. Ära honom, alla Jakobs barn. Bäva för honom, alla Israels barn.
För han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade lyssnade han till honom.
Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom.
Det ödmjuka ska äta och bli mätta. Det som söker Herren ska lova honom.
Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ända ska tänka på det och omvända sig till Herren.
Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. För riket är Herrens. Han råder.
Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä. Alla de som far ner i stoftet. De som ej kan hålla sin själ vid liv.
Efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet. För det folk som ska födas att han.
Därför ska jag ge honom det många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Vi sjunger 139 i den blåa sångboken.
Thank you.
Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.